Jag har kallat den här predikan alltså född på nytt. What? Det är sånt här modernt ord i yngre människors vokabulär. Det är visserligen engelska, men det går nog också bra på svenska. Och betyder, det uttrycker alltså en sån här stora ögon och öppen mun och fråga, vad är det här för någonting? Och det var ju precis det som Nikodemus nämligen upplevde när Jesus sa åt honom att du måste bli född på nytt. Då sa han, what? På hebreiska eller arameiska eller någonting sånt här. Vad är det du pratar om? Vad betyder det här? Vad ska det betyda? Det är det vi ska lite prata om här idag. Jag har alltså gett den rubriken född på nytt. Men man kunde lika bra kalla den också att se Guds rike. För det var det som Jesus sa i Johannes 3. Vi kan ju läsa det här tillsammans för att det är alltid bra att förstärka inlärningen med att säga det högt. Är ni med? Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sa: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade: Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och ni vet att judarna på den tiden, liksom fortfarande, de längtar efter att få se Guds rike komma. Och de tänker det väldigt konkret att Messias kommer och upprättar ett rike, ett kungadöme där han regerar och skapar fred och frid på jorden. Det var det som lärjungarna väntade på. Det var det de gång på gång frågade honom. Är det nu dags för dig att upprätta riket? Och han fick berätta, nej, det finns en annan plan. Och Nikodemus var naturligtvis barn av sin tid och hade samma utgångspunkt. Och då säger Jesus så här: Den som inte är född på nytt kan inte se Guds rike. Så vi har två nya begrepp här som så att säga är totalt revolutionerande i Nikodemus tankevärld. Född på nytt. Vi ska ju se här i det här bibelstället att han börjar fundera väldigt konkret i den frågan också. Att, vad ska då hända för att man ska kunna bli född en gång till eller född på nytt? Och att se Guds rike. Betyder det då att den som inte blir född på nytt kan man inte kunna se Guds rike i himlen någon gång långt borta i framtiden? Eller handlar det om att kunna se Guds rike här och nu? Det kunde man ju fråga sig. Och vad är då Guds rike? Det där var ju allt sånt här som farbror Nikodemus. Här är han målad alltså på en sån här 1600-tals målning. Han såg knappast ut så där och inte såg Jesus ut så där heller. Men det är ju ändå roligt att ha en liten bild på hur någon målare har tänkt sig. Att där fanns Jesus, Nikodemus kommer och... Ja, du är nog så... Gud är nog med dig. Och så vidare. Och de andra står och lyssnar. Vad ska Jesus säga? Att se Guds rike. Första frågan är det. Är det möjligt? Är det möjligt att se Guds rike? Ja och nej. Jesus sa att det är en del människor som inte kan se Guds rike. Man kunde kanske till och med förstå av sammanhanget att Nikodemus var en av dem som inte såg Guds rike. Han hade dålig synförmåga på den fronten. Så det är inte möjligt så där för vem som helst, hur som helst. Så svaret kan vara nej. Det är många människor idag som inte ser Guds rike. Okej? Då kommer en fråga, en sån här baklänges fråga då, att inte se Guds rike, är det liksom naturligt? Är det det som vi ska liksom räkna med? Det är det som vi får uppleva här i världen? Att Guds rike kommer sen någon gång. Det är liksom där borta. Men det är inte nu. Och Nikodemus, han resonerar ju vidare här som vi vet. Vi kan ju läsa de här verserna från Johannes 3, 4-8 också tillsammans. Nikodemus sade: Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa det, att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Född på nytt och född av anden är på något vis synonymt här, eller hur? Och Nikodemus hade ju alldeles rätt i det. Det är svårt för en vuxen man att gå in i moderlivet och föra sig en gång till. Naturligtvis är det helt omöjligt. Så för Nikodemus var det ju en helt omöjlig sak det som Jesus pratade om. Så långt han förstod alltså. Men Jesus introducerar ju här för Nikodemus någonting som vi alla har nytta av, i en förståelse av att det finns en värld, en osynlig värld, en andens värld, som ändå berör oss, och som ändå vi är en del av. Lika mycket som vi är en del av den fysiska världen, så är vi också samtidigt en del av andens värld. Och det är ju det som, så att säga, genom Jesus blev möjligt, att vi som är kött, som bara är människor begränsade här på jorden, vi har en möjlighet att få en länk till andens värld. Andens värld kan förstärkas i våra liv så att vi börjar, vadå, se Guds rike. Jag tror ju att de flesta av oss, om vi får frågan, vill du se mer av Guds rike, så svarar vi naturligtvis ja. Och hur ska det gå till det då? Vi har en etablerad här, man behöver bli född på nytt. Hur går det till? Hur blir man född på nytt? Det har ni naturligtvis stött på tidigare. Vi ska ändå läsa ett bibelord här från Johannes 7:37-38. Där Jesus igen talar om vad som kommer att hända. På grund av att han är där och på grund av att han gör vad han gör, så kommer det att hända någonting i människors liv som kommer till honom. Som inte kan hända bara genom att vi tar oss i kragen, eller vi försöker vara goda människor, eller vi försöker göra så gott vi kan. Nej, här kommer Gud in och tänker göra någonting helt nytt. Vi läser. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Nu lever vi ju i den tiden efter allt det här, när Jesus blev förhärligad. När Jesus dog på korset, dog och uppstod på tredje dagen. När han var tillsammans med lärjungarna efter sin uppståndelse, han for till himlen och sände den helige ande. Han utgöt, det är som en vätska som man häller, eller hur, va? Man utgjuter vatten på golvet. Och han utgöt den helige ande. Jag tror ju att det är så här med alla de här orden som försöker beskriva andens värld, Guds rike, himlen, Gud överhuvudtaget, är liksom begränsade till sin förmåga att förmedla vad det egentligen handlar om. Jag tycker det är väldigt roligt när Jesus, han säger så här: vad ska jag nu använda för en bild för att berätta för er vad Guds rike är? Och han liksom nästan går och söker, så jag talar högt för sig själv att vad ska jag nu ta för en bild för att berätta om den här sidan av himlen och Guds rike och andens verk? Så han har massor med bilder som alla ger en liten bild av himlen. En liten del av Guds rike. En liten del av andens verkningar här på jorden. Och här använder han ju då bilden levande vatten. Den som tror på mig, säger Jesus, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och det är ju inte konkret naturligtvis. Utan det här levande vattnet talar om, som vi helt tydligt här säger, den helige ande i människors liv. Men vad säger den också? Jo, den säger att när den helige ande uppfyller en människa, så börjar människan inifrån producera något annat än vad hon själv har producerat hittills. All right? När vi lever vårt liv här så är vi ganska välbekanta med törsten, eller hur? Rent fysiskt så blir vi törstiga. Själsligt blir vi också törstiga. otillfredsställda. Vi behöver någonting och vi söker efter det för att släcka vår törst. Andligt är vi också törstiga. Blir vi törstiga? Hur ska vi släcka den törsten? Vi kommer ju inte åt anden så där direkt. Att öppna en lucka liksom, och där är anden och så ger vi lite dricka. Förlåt min vansliga bild här. Men det är ju, vi kommer ju inte åt anden direkt i alla fall. Men då säger Jesus att jag ska komma och hjälpa er. Tro på mig så ska det hända någonting med dig. Som du inte kan göra, som jag vill göra med dig. Tänk om istället för att jag ska, det ska liksom välla fram ur mig besvikelse och frustration och ilska, avundsjuka, hämndbegär. Det är det som ganska lätt blir våra reaktioner, som liksom flödar fram ur oss, eller vad? Är det någon som känner igen sig? Nej, inte alls här. Det är ingen som får alls sådana uppstötningar av något tråkigt. Nej. Men jag har upplevt det ibland. Men tänk då att få be Gud om att istället för att den där kötsliga reaktionen, den här naturliga reaktionen, så skulle vi få uppleva att det börjar flöda fram någonting annat. Någonting gott. Någonting glatt. Någonting som ger oss liksom ett annat perspektiv på oss själva, men också på den där andra som vi var så frustrerade över, till exempel. Eller någonting annat. Tänk om vi skulle få leva i det här flödet, att det liksom kommer upp någonting som är ljust och glatt, fullt av frid. Och som på något vis sköljer undan det där jobbiga, det där besvärliga, det där som vi kämpar med. Är det någon som har upplevt det någon gång? Att det har hänt den här uppfyllelsen av Guds godhet som kommer och ger oss en annan känsla. Jag tror vi alla har varit med om det någon gång. Eller hur? Okej. Jesus sa att den som tror på mig, ur hans innersta ska det hända någonting gott. När den helige ande uppfyller. Vi ska också ta det här klassiska bibelordet om att bli född på nytt. För att det är ju ändå det som är rubriken för vår predikan idag. Född på nytt. Hur blir du född på nytt? Och Paulus skriver till romarna så här. I Romarbrevet 10, 8-10. Vi läser det tillsammans. Ordet är dig nära. I din mun och i ditt hjärta. Nämligen trons ord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Hjärtats tro och munnens bekännelse är dörren in i det nya livet. Det är det som öppnar ens liksom, hur ska vi säga, hjärta för den helige ande. Att den helige ande kan komma in och förvandla oss. Så det här är helt oumbärligt. Det här är någonting som vi inte kan hoppa över. Okej, vi kan ta den här också. Titus kapitel 3, verserna 4-6. Vi läser. Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett barn till nyfödelse och förnyelse i den helige ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Herre. Vår frälsare, står det dessutom. Ja, precis, vår frälsare. Det kommer från ryggmärgen, det där med vår Herre. Okej. Hur som helst, här så berättar Paulus då för Titus, där det faktiskt är en fantastisk text egentligen om det nya livets, liksom, hur det liksom kommer att det händer någonting på riktigt. Vi har redan etablerat det här att vi kommer in i det nya livet. Det nya livet kommer in i oss när vi kommer till tro på Jesus, när vi bekänner honom som Herren och när vi börjar följa honom. Det är liksom nya livets början. Men i Titus brev så beskriver Paulus en ganska annan verklighet. Vi tänker ju ibland så här att okej, när Gud kommer till oss, den helige ande ger oss det nya livet, då är liksom allting frid och fröjd och då är vi fromma och då är vi perfekta människor. Vi är nästan änglar. Och så märker vi ju att när vi tittar oss i spegeln att det är vi ju inte, och inte nu är den där grannen heller, eller den där andra troende heller. Hur hänger det ihop? Gud kommer till oss och ger oss ett nytt liv och ändå är vi inte alltid så väldigt mycket gudalika, eller hur? Vi är ganska mänskliga, vi är ganska bristfälliga. Hur hänger det här ihop? Hur har Guds rike liksom så att säga inte kommit riktigt och blivit synligt i oss? Vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt? Så nu ska vi alltså prata lite om det, alltså att hur kommer det sig att vi ibland tycker att vi faktiskt inte ser Guds rike? Vi menar att vi är födda på nytt. Vi har liksom trott på Jesus. Vi tror fortfarande på Jesus. Vi tror att han har gjort ett nytt liv i oss. Och ändå så får vi konstatera att på vissa områden i våra liv åtminstone så är det inte mycket av Guds rikes liksom lagar och principer och funktion och liv som är synligt i alla fall. Utan vi får kämpa med det där. Vad är det som har hänt? Jesus han sa ju väldigt tydligt också, bara för att ytterligare för, liksom, tydliggöra det här med Guds rike och den konkreta och det som egentligen Jesus menar. När fariseerna frågar också igen då, att när ska det här Guds rike komma? Så svarar han ju då i Lukas 17 så här. Jag har inte på sliden så jag läser det själv. Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Guds rike är inom er. Det här är väldigt viktigt för förståelsen av hur kristenlivet överhuvudtaget ska fungera. Okej. Nu lever vi då i en tillvaro där vi läser om hur Gud gör mäktiga ting i Afrika eller i Amerika eller i grannstaden eller i något annat ställe. Ofta är det ju så här att vi hör om där gör Gud saker och ting, men så upplever vi att här är det inte riktigt så väldigt mycket. Sen träffar vi människor som berättar om hur Gud har svarat på deras böner, hur de har fått se Gud verka genom dem och hur människor har blivit förvandlade i deras närhet. Och så tänker vi, när fick jag uppleva det där senast? Och kanske inte så ofta. Så det finns en skillnad, tydligen, bland de troende kristna också. Att en del upplever Guds närhet, Guds rike, anden betydligt mera, hur ska jag säga, konkret eller synligt eller märkbart än andra. Då skulle man ju önska att alla levde nära Gud, upplevde hans närvaro, upplevde att Guds rike bara liksom bubblar fram som en god och härlig ström. Eller hur? Det är väl vår dröm, vår önskan, vår längtan. Och varför får vi ibland uppleva att det är ganska jobbigt och Gud verkar långt borta? Hör han nu alls våra böner? Och jag har inte alla svar på det där naturligtvis. Men jag har ändå upptäckt några saker här nu som stämmer överens i mitt liv. Och som jag kan på något vis identifiera i mitt eget liv. Och som jag därför också kan börja säga att det finns en väg in i ett liv där vi kan få se Guds rike mer och mer. Där vi kan få uppleva andens närvaro mer och mer i våra egna liv. Och där vi kan få vara med och bli använda av Gud för det här goda som han har tänkt för andra människor. Att vi kan till och med bli så att säga, instrument i Guds hand till välsignelse. Som vi faktiskt är kallade till. Okej? Okay? Så nu ska vi läsa Lukas 8, 1-15. Och den har jag inte på sliden. Så jag läser den helt och hållet härifrån. Och då låter det så här. Då kan ni sätta er riktigt bekvämt och lyssna på ordets läsning. Lukas 8 från fjärde versen. Då mycket folk samlades och man begav sig ut till honom från den ena staden efter den andra, talade han till dem i en liknelse. En såningsman gick ut för att så sitt utsäde. Och när han sådde föll en del vid vägen och trampades ner. Och himlens fåglar åt upp det. En del föll på stenig mark och när det hade kommit upp torkade det bort eftersom det inte hade någon fuktighet. En del föll bland tistlar och tistlarna växte upp samtidigt och kvävde dem. Men en del föll i god jord och växte upp och gav hundrafaldig skörd. När han hade sagt det här ropade han: Hör du som har öron att höra med! Hans lärjungar frågade honom sen: vad den här liknelsen betydde. Han svarade: ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter, men de andra får dem i liknelse för att de ska se och ändå inte se och höra och ändå inte förstå. Det här är liknelsens mening. Seden är Guds ord. Det vid vägen är de som har hört ordet, och sen kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan så att de inte kan tro och bli frälsta. Det på stenig mark är de som tar emot ordet med glädje när de har hört det. Men de har ingen rot. De tror bara till en tid, och i frestelsens stund kommer de på fall. Det som föll bland tistlar är det som har hört ordet, men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom och njutningslystnad och aldrig bär mogen frukt. Men det som föll i god jord är de som har hört ordet och behåller dig uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och är uthålliga. Den här liknelsen har vi ju hört sedan söndagsskolan, en del av oss, och andra får höra den första gången kanske just idag. Det spelar ingen roll, det är en väldigt enkel berättelse, en ganska så här vardaglig historia om jordbrukarens dilemma, att alla hans sädeskorn inte gror, eller en del gror men blir förkvävda, och andra äter fåglarna upp, men en del som också går fram här gror och mognar och bär frukt. Och i den här berättelsen så förklarar ju Jesus vad det handlar om, att det finns människor som hör Guds ord och tar emot det på väldigt olika sätt, och därför blir det också olika resultat. Och berättelsen är ju på något vis kring det här, att en del, de här på vägen, det liksom försvann väldigt fort. Det, han tog aldrig liksom skruv överhuvudtaget. Och så var det andra som var som sten i mark, där det visserligen började gro, men sen var det för grundjord och så torkade det ut. Och så har vi de som föll bland tistlarna. Det växte bra, men tistlarna växte ännu bättre, och med tiden så var det tistlarna som tog segern. Och så hade vi den här fjärde gruppen som det där han föll i god jord, och där det allting liksom tog skruv och blev bra med växt och frukt. Men då tänker jag så här. Tänk om det i mitt liv finns alla fyra varianterna. Vi vill ju gärna tänka att ja, men mitt hjärta är väl ändå den goda jorden där. Där liksom landar Guds ord och tar skruv och växer fram, och Guds livet liksom bara blommar. Men sen märker jag ju att på flera områden i mitt liv så är det nog ganska tistligt, och det är ganska torrt, och det är ganska så där grunt, och det finns en del fåglar som äter bort det där som Gud har gett åt mig. Kan ni förstå tankegången? Att det finns liksom på något sätt lite så där utrymme för att förstå det här, att våra liv, det är ganska mångfacetterade. Men jag menar, om vi nu börjar med den här bilden med vägen. Jag tänker mig att det handlar ju väldigt bra om det här, att vägen, det är där man far. Bilarna bara susar förbi. Man har inte tid att stanna ens. Man har inte tid att ta emot någonting, utan det kommer, och så kommer någon annan och tar bort det liksom, ungefär. Det finns områden i mitt liv där jag liksom inte har tid för Gud. Utan det är andra saker som liksom upptar mig och plockar bort det där som Gud har gett åt mig. Är det någonting som man kan på något vis lära sig av det här? Att finns det liksom, ska vi gå bort från den vägen? Eller ska vi stanna upp och liksom ta det där fröna som kommer från Gud och sätta dem i den goda jorden, ta bort dem från vägen där de blir överkörda och krossade av lastbilarna? Men du förstår vad jag menar. Finns det områden i ditt liv där det bara är stress? Där det bara är liksom andra människor som styr vad du ska göra och säga och så vidare. Och Gud får liksom inte plats där ens. Och du känner dig tvingad liksom att följa med den strömmen. En del av ordet föll på sten i mark i vårt liv. Då har vi redan var lite mer mottagliga. Vi tar emot det. Yes, det här var jättebra. Vi har fått ett härligt möte eller en härlig konferens. Gud talar till oss. Det är fantastiskt. Men sen kom ju måndagen. Och tog bort det där på något sätt. Det blev inte så härligt och saligt sedan på tisdagen och onsdagen. Och när vi kom till fredagen så då hade allt det där goda redan torkat bort. Har någon varit med om det? Var det med starka andliga upplevelser? Gud är god, halleluja. Och sen så var det inte roligt längre. Var det alls lika bra nu sen följande söndag? Eller något sånt. Eller hur? Så det finns de här områdena när vi upplever, yes, Gud är här. Men sen så tappar vi det på något vis. Det dör, det torkar bort. Och det har ju också att göra med det här att vi ibland vi tar emot liksom ett Guds ord som ofta då är positivt och sådär uppmuntrande och välsignande. Det här ordet, det ska jag leva på. Sen finns det visserligen ett annat ord också som talar om att det finns både kamp och strid och det finns ett lidande i Kristus. Men de läser vi kanske inte lika ofta och lika gärna. Vi talar mer om det här med det ska gå dig väl och Gud ska välsigna dig och det här. Och på något vis den här spänningen, djupet i vår tro uppstår inte så att vi förstår att det finns någonting annat än bara de goda dagarna också i våra liv. Och det betyder att när det kommer prövningar, när det kommer svårigheter, när det kommer något som går emot oss och vill slå ner oss, så gör det också. Därför att vi har inte förankrat oss i verkligheten som Guds ord verkligen visar oss. Att det handlar om en kamp på liv och död ibland. Men att den är värd att gå, den kampen, naturligtvis. Hör ni, sen finns det de här tistlarna. Aj, aj, vad det finns tistlar i våra liv. Ni vet, och jag tänker ibland på det här. Det här är precis typiskt människor som blir troende i unga år. Är med i församlingen. Hör med mig vad jag säger, kära ungdomar här. Det finns alltid den här processen som är en möjlig väg i livet. Att man tror på Gud, man vill leva för Gud. Men sen så kommer liksom jobbet och familjen och det där, olika saker i livet som är så jätteintressanta och trevliga och bra kanske till och med. Men de börjar ta mer och mer plats och mer och mer plats. Och till sist blir de våra herrar. Och kväver, tar bort, dödar det som Gud hade gett. Och jag vet inte om ni som är lite äldre känner igen er i det här. Det finns saker du har upplevt med Gud. Gud har talat till dig. Gud har visat dig en väg. Du har läst i Bibeln. Du har hört undervisning. Och du ser att Gud har tänkt någonting fantastiskt för mig. Han har en plan för mig. Det finns en plats för mig i hans stora pussel. I Guds rike. För att jag ska kunna bli välsignelse för andra. Men sen har jag blivit så upptagen med mitt eget. Hus och hem och båt och bil och allt som går sönder som ska repareras och målas och donas. Det ska det ju också göras naturligtvis. Det kan man göra med Guds andes smörjelsekäll. Så du ska inte ta det alls åt dig. Men du förstår vad jag tänker här. Att ibland låter vi allt det här jordiska ta så stor plats. Att Guds rike i oss förkvävs. Men tack och lov att det ändå finns lite god jord i oss också allihop, eller hur? Det finns platser där i vårt sinne, i vårt hjärta och i våra livserfarenheter där vi märker att här har Gud uppenbara någonting fantastiskt om Guds rike som jag absolut inte kunde ha fått bara genom att tänka ut det. Utan Gud visar mig, Gud lär mig. Och det har liksom blivit en grund i mitt liv som jag kan liksom hämta ifrån, gå på, stå på, leva på. Och visst vill vi att den delen av vår åker och vår, liksom hela den här situationen nu med var seden landar, den här goda jorden ska liksom verkligen finnas mycket av. Och på något vis så får jag en sån känsla att det som kommer på vägen, det som kommer på vägen, det kommer lite dit av misstag, eller hur? Liksom det är oplanerat. Det som hamnar på den grunda jorden, inte var det ju såningsmannen som hade tänkt att där ska jag nu plantera en trädgård. Det var liksom, det strittade åt fel håll. Likaså med bland tistlarna. Eller det kanske var en bra jord alltså. Men det var dåligt kött. Det var inte rensat under växtperioden. Eller hur? Och sen har vi den här goda jorden som inte hade tistlar. Det talar till mig om att det var liksom avsiktligt. Det var det här som jag hade liksom planerat. Här hade jag liksom tänkt så den här goda seden, Guds ord. Här har jag liksom tagit emot den. Här har jag vårdat mig. Här har jag rensat den. Här har jag liksom tagit hand om växten när den kommer upp. Vad i ditt liv representerar det här där du har avsiktligt tagit emot Guds ord. Du har avsiktligt låtit det verka i dig. Det har avsiktligt blivit någonting som du vårdar dig om. Hur stor är den delen av din åkerteg? Kan du fundera på. Kanske den går att utvidga. Alla trädgårdsfantaster tycker om att utvidga och sätta ännu en rabatt och ännu en blomgrej, eller hur? Mera, ska det vara mera blommor varje sommar eller vår, eller hur? Det är härligt, eller hur Gunnbritt? Det är fantastiskt. Och tänk om det kan få vara så i våra liv också, att vi börjar se, hej, här skulle jag faktiskt kunna, här skulle jag kunna plantera någonting från Gud i mitt liv. Här skulle jag kunna på något sätt bereda marken så att här kan det liksom landa ordentligt med seden. Så det får liksom växa och bära frukt. Hela tiden när man talar om Guds rike. Jesus säger en annan bild, faktiskt just det här. Att Guds rike är som ett frö som man planterar. Så växer det upp och blir som ett träd där himlens fåglar kan komma och vila. Eller hur? Guds rike är som ett frö som börjar och så börjar det liksom växa om det får. Om det inte blir förtorkat, om det inte blir förkvävt av tistlarna. Så vad är det som gör att en del ser Guds rike i sina liv och andra egentligen inte ser så mycket men skulle vilja se mera? Jag tror att det har att göra med det här. Att hur odlar vi i vårt hjärtas åker? Hur odlar vi vårt hjärtas åker? Då ska vi avsluta här med att läsa det där. Matteus 6 och 33. Det är ett av mina favoritord som är så lätt att begripa, men så svårt att leva i. Vi kan ju läsa det här bibelstället här, Matteus 6:33. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Kan det vara så här att den enkla anledningen till att en del människor, eller vi ibland, upplever att vi ser inte mycket av Guds rike i våra liv, har att göra med just den här ordningsföljden? Har jag sökt Guds rike först på alla olika områden? Mitt personliga liv, mina relationer, mitt jobb, mitt församlingsliv, min tjänst inför Gud? Eller är det så, som det ju ofta är, att sen när jag får tid, då ska jag läsa Bibeln. Sen när jag får pengar, då ska jag ge till församlingen. Sen när jag blir gammal, då ska jag tjäna Gud. När jag inte har allt det här andra som jag nu måste göra först. Jag menar, det är ju så vi så det naturligt tänker. Att det här med Gud, det tar jag sen när jag får tid. Men det är ju döden i grytan för oss. Eftersom Jesus säger här, det är precis tvärtom. Om ni vill ha det där bekymmersfria, eller minst ett liv där ni kan göra någonting med era bekymmer, då måste ni gå andra vägen. Då måste ni först söka Guds rike. Så finns det ett löfte att han ska ge oss det vi behöver. Och om vi först söker Guds rike och tror att han kan förse det vi behöver på alla områden i livet, då säger Jesus, ni behöver inte bekymra er. Det kommer bekymmer. Absolut. Varenda dag. Men det finns någon som tar hand om dem. Så att jag tänker så här. Relationen. Det första budordet som Gud ger åt människorna på Israels folk då. Är att älska Gud först. Mest av hela ditt hjärta, av hela ditt förstånd, av hela din själ. Och var det bara för att Gud var självisk och ville liksom han ville liksom suga åt sig all kärlek som fanns på jorden? Var det därför? Nej. Det är inlagt sedan skapelsen det här att när vi sköter vår relation med Gud, när vi håller oss nära Gud, då kan han komma in och välsigna och hjälpa oss. Om vi inte söker oss nära honom, så då får vi försöka klara oss så bäst vi kan. Eller hur? Och det är inte så lätt. Det här är liksom en genomgående princip i hela historien. Och om någonting så hoppas jag ju att den här predikan ska hjälpa oss lite på det här. Att prioritera rätt igen när det gäller relationen till Gud och till andra människor och till oss själva. Och då tror jag faktiskt att det finns en enorm skatt och rikedom att upptäcka i att gå till Gud först. Sätta Gud först. Och vi börjar snart landa här nu. Det var Gud inrättade en sån här princip om att när de utförde sin liksom tempeltjänst så kom de alltid liksom med det första och det bästa till Gud först. De gav liksom de bästa styckena på altaret, eller hur? De gav det första som hade fått av både grödor och skörden av djurerna. Det första gav de åt Gud. Och så upplevde de att Gud välsignade resten. Och jag tänker mig, på att tala om de här egodelar igen då, som vi var inne på här i början av mötet. Kvinnorna som tjänar Gud med sina egodelar. Jag tror att det var samma princip där. När de börjar uppleva kärleken till Gud liksom vaknar och blir liksom starkare. Så vill de liksom vara med och välsigna det som Gud gör. Och de gav åt Jesus av sina egodelar. Och det finns på flera ställen naturligtvis det här. Någonting att ge Gud först. Så hjälper han oss med resten. Och inte sen någon gång när jag får råd. Det här är en bra tanke när man tänker på sina inkomster, sina pengar. Vad man ska göra med dem. Tänk på att Gud kommer först. När det gäller tiden. När det gäller tiden. Hur använder vi vår dag? Har vi Gud med där på något vis i början av vår dag till exempel? Eller har vi vikt den bästa tiden på dagen för Gud? Om Gud nu är den mest fantastiska varelsen i hela universum. Om han dessutom älskar mig och vill mig väl. Och vill liksom leda mig och hjälpa mig och välsigna mig. Ska jag inte ta tid? Ska jag inte ge av min tid för att vara tillsammans med honom? Gudstjänsten är en del. Den egna andakten är en del av det här sättet som vi närmar oss Gud. För att söka hans rike först. All right. Så. Jag vill säga dig att det är möjligt att se Guds rike i en växande utsträckning. Om du inte ser så mycket idag tycker du. Så finns det en process där du kan få se mer under kommande dagar. Om du ser mycket idag så fortsätt. Så får du se ännu mer. Jag tror ju att Gud vill uppenbara sig i sin församling. Och i våra personliga liv. Och i Sibbo. Det är på något vis det som är poängen med den här församlingen. Och med alla församlingar. Det är att Guds närvaro. Guds rike ska komma nära människorna. Eller hur? Guds rike är nära, sa Jesus. Och det var när han kom själv. Eller hur? Men lärjungarna skulle också gå runt och predika detsamma. Att Guds rike är nära. När de kommer att predika. Och när har du senast sagt att din kompis eller din granne eller din arbetskamrat att hörru, egentligen är det så här att Guds rike är mycket närmare än vad du någonsin har förstått. Guds rike, hallå, Guds rike är inom oss som tror på Jesus. Där du går på måndagen och tisdagen och onsdagen, där går Guds rike med dig om du låter Gud vara först i ditt liv. Och tänk vad det skulle vara härligt, eller visst är det härligt, när vi någon får uppleva det här. Att det här det jag nu är med om, det har inte bara jag själv tänkt ut, utan det här har Gud varit med och förberett. Det här har Gud planerat för mig. Och det här får jag nu då liksom bara vandra i, det här får jag bara handla ungefär som Gud öppnade för mig i relationen till andra människor. Och jag tror vi ska få se det och vi ska be om det, att vi allihop får vara med om det. Att det kommer människor i vår väg. Som Gud har redan jobbat med. Som Gud liksom drar i. Och som vi får vara en krok eller en länk i kedjan. Där vi får ge vårt vittnesbörd. Där vi får dela med oss av våra erfarenheter av Guds rike. Och där vi får vara till välsignelse. Där du som Guds rikes representant välsignar dina medmänniskor. Där är Guds rike nära. Så att det ska vi, tycker jag, prioritera högt i den här församlingen. Att Guds rike får komma nära oss först och främst. Men sedan vidare genom oss till de andra. Är vi med på det så svarar vi amen. Just det, tack så mycket. Nu ska vi be. Tack Jesus att du är så god mot oss. Tack för att du har låtit Guds rike komma nära oss. Tack för att Guds rike får vara en ström inifrån, Herre. Som sköljer undan skräpet. Det, det smutsiga, det där onda som så lätt vill fastna i oss och som på något vis blir en del av vårt liv, Herre. Men låt den helige andes ström idag bara skölja igenom oss och göra oss uppfyllda av din välsignelse, din glädje, din frid, din kärlek, din nåd, din kraft. Tack Jesus för att jag får välsigna alla i det här huset och alla som kommer i kontakt med oss, Herre, under veckan, Herre. Låt din välsignelse fortsätta att flöda genom oss till alla vi möter. Amen.